detta avsnitt av VTI-podden Cykelcentrum kommer vi fokusera på hur det underlag som cyklisterna färdas på bäst tas om hand. Vad behövs egentligen för att cykelvägar ska kunna bli så säkra och attraktiva som möjligt? För det finns ju faktiskt flera olika tekniker inom drift och underhåll av vägar där de lärda tvistar om vilka metoder som kan anses bäst. Jag pratar idag med cykelforskaren som har studerat i Norrbotten och doktorerat i Stockholm och funnit sin egen vardagscykelväg i Linköping. Med en lång forskarkarriär bakom sig på Statens väg- och transportforskningsinstitut är hon med om att lansera en teknisk handbok i ett ämne som ligger henne mycket varmt om hjärtat, nämligen sopsaltning av cykelvägar. Varmt välkommen, Anna Niska. Vill du lägga till något?
Nej, men det tycker jag är en bra sammanfattning.
Härligt. Jag tänkte att vi kunde börja med att du får berätta lite om hur kom det sig att du blev så på djupet intresserad av just teknikutveckling inom halkbekämpning för cyklister. Att du 2002 var det, va, doktorerade inom ämnet.
Ja, men det är en bra fråga. Jag skulle säga att i grunden så var det väl miljöintresset som drev mig till det här området. Hållbart resande, trafiken har ju mycket miljöeffekter, så det var väl lite den ingången jag hade från början. Och sen var det en färdigformulerad doktorandtjänst på VTI som jag sökte då för lite drygt 25 år sedan. Och den handlade om då drift, underhåll och effekter för gång- och cykeltrafikanter. Och då sa vi att det sämsta väglaget man kan få, det är ju vintertid. Så då ville vi jämföra om vi under vintern kan få barmark. Vad är det då som, hur stor effekt har det då på cyklandet? Så det var väl lite utgångspunkten.
Kan det hända sig att intresset för ämnet kanske inte hade varit lika starkt om du till exempel hade vuxit upp i Skåne, i Smygehuk?
Ja, men det är möjligt. Jag vet ju att jag som student så har man kanske inte så många alternativ. Och där jag bodde det första året uppe i Luleå, så jag bodde inackorderad hos en familj. Så det fanns inga busslinjer, så då var det ju cykel som gällde. Och jag vet, det var särskilt en backe som jag cyklade omkull i, ja, flera gånger i veckan cyklade jag omkull där. Det var brant backe och det var isigt och dant. Och på den tiden fanns det ju inte dubbdäck till cyklar heller, så att det fanns inte så mycket alternativ.
Hur skulle du beskriva forskningsområdets förutsättningar idag? Hur mår svensk cykelforskning?
Jo, men jag tycker att det har blivit en del förbättringar över de 25 år som jag har hållit på. Men samtidigt är det fortsatt så att hur vi har byggt upp forskningsfinansieringen i Sverige, kan man säga att systematiskt missgynnar forskning kring aktiva transporter och sånt som är kopplat till kommunal verksamhet. Mycket för att väldigt ofta så är det så att det krävs medfinansiering. Kanske till 50% brukar det vara rätt så ofta. Och i Sverige så har vi ingen stark cykelindustri som har väldigt mycket muskler och resurser, både personellt och ekonomiskt. Vilket gör att vi har forskning som är mer inriktad mot fordonsindustrin. Vi har mycket fokus nu på automation och elektrifiering. Det är betydligt enklare att ordna medfinansiering där, för det finns ett större intresse från industrin.
Finns det någonting som främst skulle behöva hända för att ge svensk cykelforskning en rejäl skjuts framåt?
Det är ju tråkigt att säga, men det handlar ju nästan alltid om resurser. Så att det är det som behöver komma till.
Ja, och ändå så är ju Sverige i topp 3, va? I världen av andelen cyklande i sin befolkning, näst efter Holland och Danmark, eller?
Mm. Ja, och det där brukar ju lyftas fram av lobbyorganisationer och så vidare. Hur lite av infrastrukturbudgeten som faktiskt går till cykelinfrastruktur. Det är bara någon promille. Och då kan man ju säga att det borde ju åtminstone vara enligt den andel som vi har utav trafikarbetet. Eller antalet resor, vilket ligger runt 10%. Och har vi då som målsättning att vi också vill öka det aktiva resandet, gångcykel, då borde vi ju sätta till ännu mer resurser.
Men vidare då till ett av alla dina fält, kan man säga, drift- och underhållsperspektivet nu. Var i samhället skulle du säga att nyttan med forskningsresultaten inom just drift- och underhållsperspektivet passar in?
Ja, det är ju framförallt i den kommunala verksamheten, i samarbetet mellan driftledare och utförare, men också de som sitter och planerar infrastrukturen i kommunerna. Det området, som, eller det gränslandet som jag befinner mig i.
Ja, så hör upp nu, inte bara du på teknisk förvaltning utan även strategen under kommunstyrelsen och den som kanske tar fram en översiktsplan och en detaljplan.
Ja, precis. Även om fokuset i min forskning har varit mycket effekter för cyklister och kopplat till infrastruktur, drift och underhåll, så har det ändå varit så att man jobbat med cykelfrågor under en lång tid, så har jag fått jobba väldigt brett. Och det har ju, en del av min forskning har ju handlat om beteendevetenskap och en del handlar om planeringen och detaljutformning och sen kopplat till drift och underhåll. Så att det berör många yrkesroller, skulle jag säga.
Ur ditt perspektiv, var finns de största bristerna i dagens planering för cykling, skulle du säga? Och då är vi inom Sverige då.
Jag tror att det har saknats lite det här övergripande och helhetssynen, men också samarbete över gränserna, och också att man behöver ha en tydlig målsättning och en tydlig målbild. Vi behöver fundera på hur ser människors vardag ut, hur planerar vi för ett samhälle där man kan klara sig utan egen bil. Och då är det ju inte bara hur man drar, var man drar, gång- och cykelvägen, utan det handlar ju också om tillgänglighet i kollektivtrafik, alternativ. Det handlar om allt ifrån parkering. Den mest effektiva cykelplaneringen är också bilplanering. Att fundera på hur gör vi cykeln konkurrenskraftig gentemot bilen.
Då kommer vi in på om vi som nation skulle vilja uppnå ett läge där det faktiskt inträffar färre olyckor exempelvis, så att cyklingen skulle bli ännu säkrare. Hur skulle vi kunna nå dit?
Ja, när det gäller trafiksäkerheten så är det faktiskt ett område där vi har väldigt tydliga mål. Vi har nollvisionen som gäller för alla trafikantslag, det vill säga målsättningen är, eller visionen är, inga döda och allvarligt skadade. Och där kan vi ju se att vi har haft en väldigt positiv utveckling när det gäller skadade i personbil med de åtgärder som vi har gjort. Medan däremot när det gäller cyklister så har antalet skadade legat relativt konstant under de senaste åren. Och det har gjort att nu är ju cyklister den trafikantgrupp där vi har flest allvarligt skadade i trafiken, eftersom skadade personbil har gått ner och cykel har legat konstant. Så det brukar man ju säga är en av de stora utmaningarna i nollvisionen. Det och fotgängare. Det ska man ärligt säga, att fotgängarna kommer inte med i statistiken på samma sätt som cyklister. Så i den officiella statistiken så saknas ofta fallolyckorna. Och när det gäller skadade både cyklister och fotgängare, så vet vi från olycksanalyser att den allra största andelen allvarligt skadade har ju skadats i singelolyckor. Det vill säga utan inblandning av något annat fordon. Så för cyklister till exempel så är det 8 av 10 som skadats allvarligt, så allvarligt att man får bestående men, som har skadats i en singelolycka. Och tittar vi faktorerna bakom så ser vi att i över hälften av fallen så kan man relatera olyckan till brister i infrastrukturen på ett eller annat sätt. Och där drift och underhåll är en av de absolut främsta faktorerna. Halka på snö och is är en väldigt stor faktor till exempel. Så här ser man ju verkligen att drift och underhållsfrågorna är oerhört viktiga för både cyklisters och fotgängares säkerhet.
Och då skulle det kunna finnas någon där ute nu som sitter och tänker så här: men varför ska vi ge oss ut på dessa slippery roads? Varför ska vi cykla mer den tiden av året? Alla kan väl bara ta sig fram på andra sätt och slippa halka och slå sig?
Jo, så kan man ju naturligtvis tänka. Och det är lättare att tänka när det gäller cyklister. När det gäller fotgängare så tror jag att de flesta förstår att ja, men även om du åker bil så ska du ta dig till och från bilen. Och vi ser att parkeringsplatser är en plats där det är särskilt utsatt. Eller att man ska gå till bussen eller så. Så att i alla resor så är ofta fotgängarresan en del av resan.
Och 2 miljoner ungefär har inte körkort.
Nej, precis. Vi har en väldigt stor grupp som inte har körkort och som inte har bil. Och Vi har ju många mål att uppnå i samhället när det gäller tillgänglighet och social jämlikhet. Och så att det finns många argument för varför man ska erbjuda en bra tillgänglighet även för de som inte har tillgång till bil. Men sen är det också rent konkret, när vi har jobbat med Stockholms stad, så är en av de främsta anledningarna till varför man ville jobba mer med vinterdriften på gång- och cykelvägar, det var ju att man hade nått kapacitetstaket i både i kollektivtrafiken och i vägtrafiksystemet. Så man behövde helt enkelt flytta över trafikanter till cykelvägarna för att klara helt enkelt det transportbehovet som fanns.
Just det, så den här skylten jag läser när jag sitter på bussar i Östergötland, där sitter du och minskar trängseln på våra vägar. Den stämmer inte riktigt i ett Stockholms perspektiv om man åker kollektivt, för då behöver man även förflytta folk från buss och pendeltåg till cykel.
Mm, ja, precis. Och särskilt då i städer som Stockholm eller av våra storstäder och framförallt större städer i Europa, så är just den här trängseldelen otroligt viktig. Och då måste vi ha de här yteffektiva transportslagen, måste få större utrymme. Det vill säga kollektivtrafik, gång och cykel. Och det problemet kommer ju absolut inte elektrifieringen att lösa. Så det är en viktig sak att ha i bakhuvudet. Det pratas ju mycket om elektrifieringen som lösningen på klimatproblemet. Och det är ju naturligtvis en jätteviktig pusselbit i det. Men det uppfyller ju inte de andra målen som vi har. Alltså miljömålen i städerna med partikelutsläpp och sånt. De är minst lika höga med en elbil som en vanlig bil. Och trängselproblematiken, hälsoaspekter. Så att... Det är oerhört viktigt att vi inte blir enögda här och bara fokuserar på en sak.
Ja, men vi tackar för den här punktlistan av argument för varför. Och så kommer vi in kanske på huret. För att det är ju också så att det här ska ju göras rent konkret. Vilka specifika grupper ser du behöver göra jobbet?
Ja, men först börjar det ju i utformningen och i designen av infrastrukturen. För har vi till exempel för smala sektioner så fordon inte tar sig fram, då får man ju inte det resultat man vill ha. Eller om man har valt ett underlag eller en beläggning som till en början är ojämnt, då är det också svårt att uppnå ett gott resultat i vinterdriften. Så det ser jag som ett problem under senare år, att vi har börjat använda, av gestaltningsskäl, börjat använda väldigt många olika beläggningsmaterial, olika typer av plattor och stenar. Och det kanske är vackert när man just har lagt det, men sen blir det problematiskt för att vi ser att det börjar växa ogräs i skarvarna, och det är också ojämnt underlag för fotgängare och cyklister redan till en början. Men sen också när det har gått en tid så åker de här stenarna lite snett, och då blir det också ojämnt. Plus att det sen för vinterdriften blir jättesvårt att uppnå ett gott resultat i en yta som från början är ojämnt. Slutresultatet av en vinterdriftåtgärd är ju otroligt beroende av föraren som sitter bakom ratten. Och här behövs ju både kompetens och engagemang. Och det har vi ju sett i de forskningsprojekt som vi har haft när vi har jobbat nära utförarna. Så har vi ju sett ett jättestort engagemang bland dem och en stor yrkeskunskap. Det är ju de som är de egentliga experterna. Men de behöver ju också ha förutsättningar för att göra sitt jobb. Som jag var inne på, att utformningen är den rätta. Men det handlar också väldigt mycket om hur upphandlingen ser ut. Hur man har gjort det. Att det finns incitament i upphandlingen för att göra rätt saker. Så det är lite intressant att vi i Sverige har dragit det väldigt långt när det gäller upphandling. Jag vet att jag har pratat med kollegor i USA till exempel. Och de var ju mera de som kanske uppfann det här med upphandling. Men de säger att nej, vinterdrift, det kan vi inte handla upp. För det är för komplicerat. Så det sköter man mer i egen regi. Och så är det ju i en hel del svenska kommuner också, att man antingen har en kombination av egen regi och upphandlingen, att man kör väldigt mycket av vinterdriften i egen regi. Medan framförallt större städer har jobbat mycket med upphandling.
Men okej, vi ser att dels är det de ute som jobbar på vägen och även de som planerar i tidiga skeden, men också kanske en kommunal fritidspolitiker som har ett stort ansvar här. Och det är ju inte jättelätt att sålla bland all kunskap som man behöver ta till sig där ute. Finns det något särskilt du tänker som en politiker i teknisk nämnd skulle behöva förkovra sig inför nästa omgång av budgetdebatt och beslut om en teknisk flerårig plan?
Ja, men det som är oerhört viktigt är ju att förstå betydelsen av drift och underhåll för hur stor andel av olyckorna som faktiskt är relaterade till det. Och det gjorde VTI en studie för, det är ju många år sedan nu, mer än 10 år sedan, när man jämförde hur mycket lägger vi på vinterdrift och hur mycket kostar fotgängarskador. Och då är ju fotgängarskadorna betydligt högre samhällskostnader än vad vi lägger på vinterdriften. Så där ser man ju att det finns samhällsekonomiska vinster att göra att höja standarden i drift och underhåll, framförallt vinterväghållningen. Sen är ju problemet att det är olika kassor här. Alltså vinsterna i samhället är inget som kommunerna kan få plocka in. Så det är väl det som är svårigheten.
Och nu är det väl så att det finns ett projekt om ökad komfort, som man inte bara tittar på drift om vintern utan vad det är som en cyklist finner tillfredsställande eller så. Kan du berätta mer om det projektet, vad det är det går ut på?
Huvudsyftet med det projektet är egentligen att ta fram standardkrav på beläggningen, asfaltbeläggningen vid nyläggning av en cykelbana så att den blir jämn och komfortabel. Och i regel så är det inget problem. De flesta asfaltytor är jämna och fina, men med den kravställning som vi har idag så beskriver den komforten i en bil som kör i 80 km i timmen. Och det har visat sig att det stämmer inte alls särskilt väl överens med den komfortupplevelse du har som cyklist. För då är det andra ojämnheter i ett annat våglängdsområde. Det är mindre ojämnheter som har betydelse.
Of course.
Ja, så att det har ju visat sig idag att alltså om en entreprenör kan lägga en asfaltyta som är jätteobekväm att cykla på, men den uppfyller alla krav. Så det är därför vi behöver en ny kravställning helt enkelt.
Och det låter som andra saker i gatan också kan påverka. Jag tänker till exempel på brunnar och olika markeringar och...
Absolut. Allt sånt som är placerat i vägytan kan ju påverka komforten men också säkerheten. Därför att som brunnar exempelvis, det är ju ett ställe där det oftast är halare än på omkringliggande ytor. Blir det blött där eller det samlas snö och is så kan det bli väldigt halt. Och så, det har vi också sett att cyklisterna undviker gärna att cykla på brunnslock. Så att i praktiken så innebär ju det att den effektiva bredden på ytan har ju blivit väldigt mycket smalare där vi har brunnslock och så. Men det är ju ett problem med cykelvägar, så är det ofta så att det ligger ledningar under och då behövs det ju de här locken för att kunna ta sig ner. Men de kanske skulle ha en annan utformning, vara ett annat ytmaterial eller något sånt, så att det inte fanns den här risken att cykla omkull eller obekvämt.
Just det, och när vi får fram sådana här handböcker som många som jobbar med just den här utformningen har lite grann som sin bibel eller vad man ska säga att utgå från. Tycker du att processen i framtagandet av sådana har någonting att vinna på att koppla på forskningen inom området i större grad?
Ja, absolut.
Ledande fråga, men det är ju ändå avgörande för att de lever i några år, de här handböckerna.
Ja, och sen ska man också komma ihåg att vi har rätt så mycket fokus på just det här skedet i början, alltså projekteringen och den byggskedet och så. Men det är ju tidsperspektiv, så är det ju väldigt, väldigt kort tid. Medan drift- och underhållsskedet, det är ju det vi ska leva med sen i 30, 40, 50, 100 år. Så att hur man har utformat kan ju påverka driftkostnaderna under en jättelång period.
Och det är dyrt att göra om och göra rätt.
Ja, absolut. Och det kan ha jättestor påverkan på driftkostnaden beroende på hur det har utformats. Så att här skulle jag ju önska att man ännu tidigare i processen och var mer medveten om det redan tidigt. Och att man ser till att man har en dialog hela tiden mellan driftsidan och utformarna.
Så fler möten egentligen mellan planeraren, projektören, den som ligger på knä och lägger gatstenar och den som förvaltar vägen.
Ja, absolut.
Och nu tänker jag att du jättegärna får berätta mer för våra lyssnare om sopsaltning och även nämna det som kan ha förts fram emot metoden.
Ja, sopsaltning är en metod där man istället för att ploga bort snön och använda krossad sten eller grus som halkbekämpning, som har varit den traditionella metoden för vinterdrift av gång- och cykelvägar, så har man en borste fram då som borstar bort snön. Det fungerar lite grann som nästan som en snöslunga skulle man säga, fastän du har ju borsten också, så du får en väldigt ren yta. Och i och med att man får ytan ren så använder man också då salt som halkbekämpning. För när man plogar så blir det alltid en liten snörest kvar, och ska man salta bort den så krävs det väldigt mycket salt för att få bort det. Och den här metoden används ju på våra flygfält för att få rent inför att flygen ska landa. Så att det är en metod som används i vinterdrift under en lång period.
Okej, men fördelar med den här metoden? Mm.
Ja, den stora fördelen är ju att du får ett så mycket bättre underlag. Du får ju barmarksförhållanden vintertid. Så det påverkar ju både cyklisternas framkomlighet och komfort framför allt då. Målsättningen är ju att uppnå en ökad säkerhet också. Då har vi gjort utvärderingar och sett att det blir inte en högre risk med sopsaltmetoden. Men, man slipper ju gruset. Det är ju en jättestor vinst att under vårperioden när det, om man nästan undrar om det är en grusväg man cyklar på, för det kan ligga så mycket grus kvar från vintersandningen. Det är en stor belastning att bryta sten eller ta grus och att krossa det. Det går ut åt mycket energi. Det transporterar jättestora massor, väldigt tungt. Det ska transporteras. Sen ska det sopas upp och tas om hand. Så att det är en jättestor apparat kring det också. Så att det får man inte glömma bort.
Just det, så man kan ta saltet i relation till en hel livscykelanalys på allt detta grus. Mm.
Men sen är det ju då att det är en mer komplicerad metod. Så det är ju, kan ju finnas risk för att du har fläckvis halka som kan vara svårare att upptäcka. Så där är det ju då det som är svårigheten och risken med metoden. Sen är det ju då, i och med att du uppnår ett så mycket bättre resultat, så är det ju också en metod som kräver fler insatser i regel, så den blir mer kostsam. Det är också viktigt att ha bra koll på väderprognoserna, så du gör rätt saker vid rätt tid. Så det, man behöver ju kunskap. Och också att det kan vara mer krävande för förarna. Ska du bara ut och ploga så kan du i princip sätta dig bakom ratten och köra. Det lite enklare än med sopsaltmetoden, som kräver lite mer fingertoppskänsla med hur du ska köra och vilken hastighet du ska på borsten. Det kan variera beroende på snökvalitet och sånt.
Så det låter som att det kan kräva att ett gäng som vill testa på det här från första gången behöver liksom skickas på lite kurs eller utbildning eller lära sig av de som har använt metoden ett tag och så.
Ja, men det tror jag är en bra idé att ha det. Och sen att man också hela tiden har återkoppling och också ett eget intresse och engagemang, tror jag är viktigt.
Och om det finns någon där ute som tänker så här, ja men cyklister klagar ju ofta på att det slits mer på grund av salt.
Visst, naturligtvis. Det är ju, kan ju vara skadligt för vegetation, och det ger ju också korrosion. Det vill säga att cyklarna kan rosta. Det är därför som vår forskning går ju mycket ut på att se hur kan vi optimera metoden. Hur kan vi nå det här bra resultatet men hålla nere saltmängden så mycket som möjligt. Och här är ju borstningen A och O. För ju renare och torrare yta du får, desto mindre salt behövs för att hålla ytan halkfri.
Och borsten då, är den någonting som...
Det är ju nya forskningsområden på det här området som har börjat bli lite mer aktuella. Och det är ju det här med mikroplaster. Och i borsten så är det ju plast. De är ju gjorda av plast. Så där kan det ju bli en nötning av borsten, kan ju ge tillskott till mikroplaster i miljön. Men det här vet vi lite för lite om än så länge. Men det är faktiskt ett område som vi forskar på just idag. Så det ska bli intressant att se. Och här har ju också borsttillverkarna kommit med nya material. Ja, det finns ju sedan tidigare metallborst, Men nu har man börjat titta på alltså biomaterial utifrån alltså majs och stärkelse eller vad det nu är gjort av. Jag vet inte exakt, men det finns en hel del idéer på det här området i alla fall. Så det ska bli väldigt spännande att se vad utvecklingen blir här framöver.
Men berätta gärna mer om handboken och tillhörande material.
Ja, precis. Under senare år så har vi fått nu finansiering från Formas för att se om vi kan implementera den här kunskapen som vi har fått i forskningen och också utifrån erfarenheter från de kommuner som har jobbat med metoden. Så då har vi kokat ner det till praktiska tips i en handbok, drifthandbok för sopsaltning, och den tar upp olika skeden, planeringsskedet, förberedelser, men också detaljer kring genomförande, utförande, uppföljning och så vidare. Så det är målsättningen med den här drifthandboken, att den ska komma till nytta i de kommuner som redan idag tillämpar sopsaltning och vill förbättra sig. Men framförallt för de kommuner som är i det här skedet att man funderar, är det här något för oss eller nu ska vi börja testa metoden. Då kan man ta tillvara på den erfarenhet som finns sedan tidigare.
Är det något mer förutom den som du skulle vilja passa på att den här tycker att man behöver känna till och ta till sig?
Vi har gjort flera rapporter kopplat till sopsaltning, men vi sammanställde allting i en slutrapport. Den heter VTI-rapport 1005, och den summerar mycket av forskningen och lite mer på ett vetenskapligt sätt då än den här handboken. Så att om man undrar var resultaten i handboken, var det kommer ifrån, så kan man kika i den 1005, så får man lite mera kött på benen där.
Då gör vi så att vi länkar till det här materialet på vår hemsida. Avslutningsvis, är det någonting som förutom sopsaltning som du tänker, ja men det här vill jag nog berätta för våra lyssnare, det här behöver de få med sig?
Nej, men det som jag brukar lyfta när det gäller just drift och underhåll av gång- och cykelvägar, det är att det är ju någonting som det inte finns någon motsättning mot när det gäller ökad och säker cykling. Alltså, ibland när vi jobbar med viss utformning eller reglering i korsningar och så kan det finnas en motsättning mellan framkomlighet och säkerhet. Men det gör det inte när det gäller drift och underhåll. Så det är också en sak som jag tycker är viktig att understryka.
Och det får bli det sista för idag. Tack så jättemycket Anna för vi fick ta del av dina erfarenheter och forskningsresultat.
Tack så mycket.
Och nu vänder jag mig till dig som lyssnar. Vad ska du göra som resultat av att du har tagit del av det här avsnittet? Vi hoppas att du har fått lite lärdomar och ser nya möjligheter, kanske som folkvalt eller till ditt yrke. Missa inte din möjlighet att ladda ner dessa alster som Anna tipsade om här. Och du, gilla och dela gärna det här inslaget.